hit. Mikael Langgren heter alltså jag och är regional missionsledare. Förut heter det distriktsföreståndare för EFS här i Västsverige. Och jag har ju varit hos er förut, men det är roligt att få komma hit igen. Jag har till och med varit här vid någon årsöktid också faktiskt. Ingemar påminner mig om det när vi innan om gudstjänsten här. Så att det är roligt att få vara hos er som sagt. Och jag tänkte, ni kanske inte blir så många idag eftersom Kerstin Noderheim är i Luta i Borås, vår missionsföreståndare. Men det är gott att se er alla här idag. Och nu ska vi få läsa dagens evangelium tillsammans. Låt oss upplyfta våra hjärtan till Gud och höra evangeliet som är ifrån Johannes evangeliets 7:e kapitel. Några i hopen som hörde Jesu ord sa, han måste vara profeten, och några sa, han är Messias. Men andra sa, inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde? Då blev hopen oeniga om honom, några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot. När deras folk kom tillbaka, de frågade översteprästerna och fariseerna, varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem, har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sa, inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. De svarade, är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad var du, Kristus.
Herre, vi ber att du låter ditt ord få tala till oss, att du gör oss öppna för vad du vill ge oss var och en idag. I Jesu namn. Amen. Ja. Jag ska börja med en berättelse som man kanske undrar vad har den med texten att göra, men jag ska strax förklara det. Och det är faktiskt en berättelse om ett nygift par som för första gången skulle fira jul hemma utan sina föräldrar och svärföräldrar. Och de ville ha en lugn jul tillsammans med sin lille son. Och så några dagar före julafton så gav de sig ut för att köpa julskinka. Och då valde frun en fin 3 kilos skinka. Men då sa mannen till henne så här att de kunde inte ha en så stor skinka. Och eftersom det inte fanns någon mindre så fick de gå till en annan affär. Och inte där heller så fanns det en sån liten skinka som mannen ville ha. Och då blev ju frun lite fundersam och frågade varför det var på det sättet. Och då berättade han att, jo, en så här, min mamma hon sa alltid att skinkan absolut inte fick väga mer än 2 kilo. Och hans mammas skinka hade varit fantastisk. Men då sa ju frun då, hans fru, så sa hon att hennes mammas julskinka, den var jättegod. Och den var ofta större än 3 kilo. Så det här blev en riktig konflikt mellan dem, deras första jul tillsammans. Och det slutade med att mannen ringde upp sin mamma och frågade hur det var med den där 2 kilos skinkan. Och när han ringde upp henne så sa hon glatt, ah! Det berodde bara på att vi inte hade någon tillräckligt stor kastrull för en större skinka. Så det var därför de hade en 2 kilos skinka. Men varför berättar jag då den här berättelsen? Jo, det är för att mannen trodde ju att det hade något med smaken att göra. Han trodde ju att den här skinkans storlek var så viktig för att den skulle bli god. Men för hans mamma var det bara en praktisk fråga. Och ibland är det lite så att man kan få för sig hur saker och ting är. Och så visar det sig att man har inte tagit reda på bakgrunden, sanningen egentligen. Och det är lite det som händer med fariseerna i den här texten. De har inte undersökt att Jesus faktiskt föddes i Betlehem. Utan de trodde han var från Galileen och därmed var saken klar. Det var inte Messias, det hade de bestämt sig för. Och då tänkte jag att vi ska börja med att prata om det här med ryktet. Och sen ska vi prata om mötet. Och sen ska vi tala om sanningen. Ryktet, mötet och sanningen. Det finns en gammal norsk sång där texten är så här. Lögnernes far har spritt rykten. Han vill lura en mänsklighet. Alltså lögnens far har spritt rykten. Han vill lura mänskligheten. Djävulen kallas för lögnens far. Och hans mål är bara det som gagnar honom själv och ingenting annat. Och egentligen är det ett ganska bra namn på djävulen. Lögnens far. Och då kan man ibland undra, vad är det som är sant egentligen när vi möter rykten? Och nu om vi tittar runt om i världen, i världspolitiken, så sägs det av vissa att Zelensky är en diktator, han som är ledare för Ukraina. Det sägs att Ukraina började kriget. Och så vidare. Och tittar man noga på det så vet man att det här är fake news. Men det är inte bara där det sker rykten. Utan rykten sker också i andra sammanhang. Och det kan också smygas in i våra kristna sammanhang. Att man säger, ja men man vet hur den och den är. Man vet hur de är. Periodvis har man i Europas och kyrkans historia ibland sagt det om judarna. Det vet man hur de är och så vidare. Och man har generaliseringar som leder fel. Och fariserna de hade där. Jesus kan inte var Messias. Därför Messias skulle komma ifrån Betlehem. Det stod ju om i Bibeln och det hade de faktiskt rätt i. Men de undersökte inte ordentligt. De drog för snabba slutsatser, precis som mannen med julskinkan. Och fördomar kan ibland vara ett skydd för att slippa ändra sig. Och det hamnar lätt i en självcentrering att jag har sanningen och så blockerar man sig för evangeliet. Och det är det som är ryktets väg. Det är det som lögnens far försöker sprida. Och vi vet allihop att det finns ett motstånd. Det kan vara omedvetet eller medvetet mot evangeliet. Det finns i varje människa någonting som liksom säger att ja, men det kan inte vara på det sättet. Och då finns det alltid en del av oss som vill bort från Gud. Men samtidigt som det finns det, så finns det en längtan. En längtan i varje människa att finna evangeliet, att möta Jesus. Jag vet inte hur många av er som har sett, det har ju varit ute på sociala medier, de här ungdomarna i Falkenberg som har blivit kristna, har ni sett? Nej, det kanske, men det är alltså två pojkar som ville veta vad det här med kristen tro handlar om. Och så sökte de sig till en kyrka i Falkenberg och de började tro på Jesus helt enkelt. Och det slutade med att de fick en nyckel faktiskt i kyrkan till slut. De vågade lita på dem så de fick gå in där och läsa Bibeln och be tillsammans. Och de har berättat om det här på sociala medier, om sin väg till mötet med Jesus. Och man säger ju i pressen idag att unga söker sig till kyrkan därför man vill veta mer om Jesus. Därför man har inte hört så mycket om Jesus. Och sådana rykten är ju positiva rykten som vi får ta tag i och möta i våra församlingar. Så långt det här med ryktet. Sen går vi över på mötet. Och den här tempelpolisen som fariserna skickade iväg, de hade ju till uppgift att hålla ordning på saker och ting och hade viss frihet att gripa folk och sådär. De gav sig till Jesus för att ta fast honom. Men det hände något när de hörde Jesus. De sa att ingen har talat som han gör. De blev helt förändrade. Och när de kom tillbaks till fariserna så hade de inte gjort det fariserna önskade. Utan de var tagna i hjärtat av mötet med Jesus. För många år sedan... Ursäkta mig. Jag får ta lite vatten här. Men för många år sedan så... När vi hade en alfagrupp, när jag jobbade i församling, och så erbjöd vi som ett alternativ, om man ville fördjupa sig i Bibeln, så ordnade vi vad vi kallade en bönvecka, där man fick träffa någon, man fick ett bibelord med sig som man tog med sig hem, och utifrån att man hade suttit med det bibelordet så förde man samtal vidare under veckan, och så avslutade vi tillsammans med en gemensam samling i slutet på veckan. Då var det en kvinna som kom från New Age-sammanhang som var med på den här böneveckan. Och hon hade gått alfa och hon hade sagt, ja men jag vill vara med på det här. Så frågade jag henne, liksom, ja, hur var det för dig att läsa Bibeln? För hon var ju inte så van vid det. Då sa hon en sak som grep tag i mig, då sa hon så här: nu har jag fått lära känna Jesus. Och då tänkte jag, yes, det. För nu hade det hänt någonting. Hon hade mött det här. Och samma person sa när vi hade en alfakväll, så hade vi tillfälle till man kunde få personlig förbön. Och då gick hon fram för att få det. Och så sa hon... Hon tyckte det här var så fantastiskt. Men ni får tänka er att hon kom från ett nöjdssammanhang där saker och ting kostade. Och då sa hon så här: det här är ju så bra. Det skulle ni ta betalt för. Det var liksom hennes värld att sånt här tog man betalt för. Men hon kände att det var något bra. Och det här tar jag som ett exempel på hur mötet med Jesus berör och förvandla människor. I Bibeln finns det berättelsen i början av Johannes evangeliet om Natanael, som kallas till att bli Jesu lärjunge. Och hans första fråga om Jesus är, precis som här i texten egentligen, kan det komma något gott från Nazaret? Han visste ju det att Galileen är ingenting att räkna med. Kan det verkligen komma något bra? Och då fick han svaret: kom och se. Och så hängde han med. Och så fick han lära känna Jesus. Ännu ett exempel på hur Jesus förvandlar. Och det handlar om det här öppna sinnet. Att våga ta det där mötet. Och inte göra som fariserna som stod på avstånd. Och hade sin uppfattning klar. Eller ett annat exempel. För länge sedan var det en man som sa, det där med Jesu uppståndelse kan inte vara sann. Och så satte han sig ner och undersökte det hela. Men när han gjorde det så förändrades han. Och istället för att skriva en bok om att Jesu uppståndelse inte var sann, så skrev han en bok som heter på engelska Who Moved the Stone? Vem flyttade på stenen? Där han fick upptäcka att
Det var så mycket i det som hände som talade för att Jesus verkligen hade uppstått. Det händer alltså något viktigt i möte med Jesus. Och därför är, precis som det står här i episteltexten, därför är bibelordet och förkunnelsen viktig. Så länge bibelordet står i centrum så får det visa vägen till Jesus. Och så det sista, om sanningen. Nu har jag lyft för er flera exempel på människor som undersökte och fann sanningen om Jesus. Och Jesus själv, han säger ju de här klassiska orden: jag är vägen, sanningen och livet. Och han är sanningen på flera sätt för oss. Därför när du och jag får möta Jesus kärlek så upptäcker vi två sanningar. Det ena är sanningen om oss själva och det andra är sanningen om Jesus. Nu bor ju inte ni vid havet, men jag tror ändå att ni kan uppleva när vårsolen kommer, att när den lyser på fönstren hemma, att man ser, oj vad smutsiga de är. När man bor vid havet så ser man hur saltet ligger på fönsterrutan och liksom man ser att här behöver vi faktiskt göra någonting, därför att det ser inte bra ut, och solen avslöjar den där smutsen som man inte ser i vintermörkret. När vi får möta Jesu ljus och Jesu kärlek så upptäcker vi också att oj, det finns saker i mitt liv som jag behöver be om förlåtelse för. Det finns saker i mitt liv som jag behöver lyfta fram inför Gud och som jag behöver jobba med. Helt enkelt att vi behöver Guds nåd. Just att få möta Jesu kärlek hjälper oss det här att våga öppna oss och till och med erkänna att vi behöver förlåtelse. Och det är det som är en av sakerna med Jesu kärlek. Ni vet att när man umgås med en människa som tycker om en och som tar en på allvar, då vågar man också erkänna sina svagheter. Och precis så är det med Jesus. När vi får se Jesu kärlek så hjälper det oss att säga, ja, jag behöver din hjälp. Jag behöver din upprättelse. Jag behöver din nåd. Men vi får också se sanningen om Jesus, se vem han verkligen är och vad han har gjort för oss. Se att Gud faktiskt är en god Gud, att han älskar oss så mycket att han offrar allt för oss. Och att Johannes 3:16 kallas för lilla Bibeln, det är verkligen ingen slump, utan det sammanfattar vad det handlar om. Att så älskade Gud världen, så mycket gjorde han det, att han gav sin enda son för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den sanningen är för varje människa. Inte bara för mig, utan för varje människa som du och jag möter. Det är det Guds ord och förkunnelsen vill ge oss. Och man kan säga kort och gott så är det så här att alla behöver Jesus. Och att nå ut med det, det är allas vårt uppdrag att vara med i det. Och precis som det stod i Romarbrevet som vi läste förut, i den första versen vi läste, var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Och det är där vi har sanningen, och det är där vi har budskapet som vi både kan ge till andra och ta till oss själva. Låt oss be. Tack Jesus att du är verklig. Att du möter oss, att du frälser oss och att vi får tillhöra dig. Hjälp oss att föra det budskapet vidare. Att du är den du är. Och att du möter varje människa.